Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Om man tänker på Toscana är det svårt att inte tänka på deras storhetstid, renässansen. Den på nytt födelse i Europa som efter den svarta abyssen vi kollektivt döpt till medeltiden skulle ge oss kunskap, konst och fina antika värderingar. Och genom olika toskanska hjältar som Michelangelo, Rafael, Leonardo och Donatello så är Toscana och renässansen för evigt intvinnade i våra liv. Men såklart kommer deras namn framförallt bli ihågkomna genom de mycket större. Teenage Mutant Ninja Turtles. Känner du till det här?
Nej, för övrigt var det en väldigt fin och kulturell inledning till skillnad från många andra. Tack för det.
Ja, och sen så skete det sig här i slutet.
Jag fattade det att det skulle bli någon magplask där.
Exakt, de här tecknade sköldpaddorna.
Ja,
de heter alltså Michelangelo, Rafael, Leonardo, Donatello.
Bra.
Så vi då med våra nunchucks och katanas ska slå och hacka oss igenom det avsnittet. Ja, vilka är det? Det är såklart jag, den ettrige journalisten April O'Neill och du, den klipska ninjarottan Master Splinter.
Nej men, nu börjar du gräva djupt i barndomsminnenas Ninja Turtles.
Karaktärer. Om ni som känner till det vet att det här passar otroligt bra.
Vad bra. Kan vi gå till Toscana nu? Eller?
Ja, det var det om det. Nu ska vi prata om Toscana och vin. Och jag tror att det är din favoritregion i Italien. Är det rätt gissat?
Ja.
Det är det.
Jo, men alltså, det är väl mångas favoritregion.
Nej, jag tror inte det.
Och ju mer man lär känna Italien, desto fler favoritregioner hittar man också.
Men det är inte så favoritregion fungerar, pappa. Man har en.
Ja, man har en. Ja. Men det var väl den första jag upptäckte. Och det är väl den första som de flesta vill upptäcka. Även om många tycker att Piemonte är stråvassare idag kanske. För det har blivit så häftigt med Barolo.
Nästan. Det är så alla så låter alla som tänker på Barolo. Ja, jag är sugen på Barolo. Ja, i alla fall. Toscana vin ska vi prata och ni som är trötta på Ninja Turtles, det var det. Tillbaka till Italien. Det här har vi ju röstat om i gruppen. Den åkte upp ganska högt upp i början av voteringen. Sen åkte den ner lite och blev omkörd av Borgogna, Bordeaux, Piemonte och lite annat.
Just det.
Men nu har vi kommit ner på listan till Toscana. Din favoritregion i Italien.
Kör!
Ja. Vi börjar som vi börjar då. Mm. Vad är det som gör den här vinregionen så speciell och till din favoritregion?
Jag tycker att du började väldigt bra.
Aha.
Då när du började alltså.
Ja, i början.
Innan det spårade ut med Ninja Turtles. Nej, alltså det här är ju själva sinnebilden för det toskanska eller det italienska landskapet kan man ju säga.
Aha.
Alla älskar att se det här framför sig. Och för mig när jag ser liksom bilden utav det så är det kullar, gröna kullar, det är cypresser och det är något litet slottsaktigt eller en liten gård uppe på en kulle som man lägger där sedan 1600-talet.
Så allt annat än vinet?
Ja, men sen är det ju vingårdarna runt omkring då.
Ja.
Ja. Men det är liksom landskapet.
Ja, du tycker om hur det ser ut.
Ja. Och sen är det ju vinproducenterna.
Ja,
och det är väldigt roligt för att det finns ju väldigt mycket gamla slott. Det finns ju en enorm rikedom där, har varit i alla fall. Och så att många av de vinproducenterna har ju hållit på i upp mot 1000 år, i alla fall 800-900 år.
Ja, det är längre än liksom typ Sverige har hållit på att vara ett land.
Ungefär så, ja. Ja, men det är otroligt. De var tidiga med mycket där nere.
Ja. Ja, det är spännande. Det är en kombination då, liksom, att det är ett fint landskap. Hållit på med vin alldeles för länge, höll jag på att säga. Men väldigt länge. Kanske lite renässans.
Mm. Jo, men det är väl också ett skäl till att man gillar Toscana.
Mm.
Det är liksom här, för många är det här konsten och kulturen skapades i världen för första gången. Det kan man alltid diskutera. Men man kan väl säga lite finkultur i alla fall. Fin konst och fin kultur och fin litteratur.
Ja, kanske mycket kultur som man kan känna igen och uppskatta idag mer. Ja. På något sätt. Hur många bor det här nu då?
Ja, vad tänker man? 3-4 miljoner?
Jag har ingen aning. Kan bo.
Nej, det är inte jättestort. Men det finns ju mycket byar och samhällen i länder som Italien överhuvudtaget som inte har spritt ut sig på stora ytor. Runt närmare 4 miljoner. Och städerna, det är det.
Mm.
Florens har ju runt 1 miljon invånare.
Det är kul.
Med förorter naturligtvis.
Ja, som Stockholm typ.
Och andra städer är ju Siena. Mm. Pisa ligger också i Toscana vid kusten. San Gimignano med alla sina torn och sin stadsmur.
Ja.
Det är mycket, mycket kända och fina och vackra städer.
Ja. Det är mycket, alltså det är orter eller städer man känner igen på ett sätt som jag inte gör i andra delar av Italien.
Nej, men det är ju på grund av den här kulturen och renässansen och allting. Så. Men det är ett av de största regionerna i Italien faktiskt. Inte lika stort som Sicilien och Piemonte och Sardinien.
Nej, jag fattar.
Lombardiet.
Ja, men ska vi ta oss då till lite historieberättelsen?
Du vill det, ja.
Det vill vi, absolut. Då gör vi det. Ja, det är, här finns det ju mycket att prata om. Så vi får se hur börjar det. Vad startar vi i berättelsen om Toscana?
Ja, du hade ju en sån fin inledning där med, jag kommer inte ihåg alla namn. Michelangelo hörde jag.
Mm.
Machiavelli.
Mm.
Nämnde du?
Nej.
Leonardo da Vinci?
Ja.
Bra.
Mm.
Dante?
Nej.
Inte Dante.
Nej.
Nej. Men Dante är ju viktigt.
Ja,
Dante Alighieri.
Ja.
Ja. Som skrev väldigt mycket och anses ju vara den som uppfunnit det italienska skriftspråket och så vidare. Så att,
är det sant? Jag trodde han bara skrev Inferno och annat sånt.
Ja, men på något sätt måste han ju ha skrivit det.
Och då måste väl skrivit innan Dante, eller?
Fråga inte mig. Fråga Dante.
Det är jag som får fråga. Det är du får svara.
Men vi backar bandet till mina favoriter.
Vilka av dem?
Etruskerna.
Etruskerna, ja.
Etruskerna är väldigt roliga.
Gör de verkligen det?
Ja, redan de gamla etruskerna. De var före allting. Och det är lite hemligt med sån här en grupp människor som liksom har dominerat nästan hela Italien.
Ja.
Och jag tror att romarna, det som vi känner som romare, lyckades besegra dem och ta över. Det var ju några 100 år, 350 år före Kristus.
Mm.
Men innan det så hade de alltså dominerat nästan hela Italien. Och de var nästan lika bra som grekerna på det mesta. Kanske var de bättre.
Ja.
Ja. I alla fall var de första som byggde städer. Mm. Och det ser man fortfarande i Italien idag. Alla bergskullar. Uppe på dem brukar ligga en stad.
Ja.
Eller by.
Ja.
Och vad beror det på?
Bra utsikt för fiender kanske. Man såg när de kom.
Ja, ungefär så.
Ja.
Och det gjorde att de blev väldigt, var väldigt svårt att inta deras
liksom,
land.
Länder och städer och sånt. Ja.
Etruskerna.
Ja.
Ja. Och sen kom romarna.
Mm.
Som mest var i Rom.
Ja, det är väl döpt efter att de mest var i Rom kanske från början i alla fall.
Ja, det stämmer. Bra. Ja. Och sen kom östgoter och bysantiner och longobarder. Det är lite kul också med dem. Långskäggen.
Just det, det är skandinaver va?
Ja.
Ja.
Och sen kom Karl den store.
Naturligtvis kom
Naturligtvis.
Han.
Ja. Ja, och hans frankiska riket dominerade ju där. Ja. Men inte så länge. Han var faktiskt romersk kejsare ett tag också.
Jaha, det var ju spännande.
Den gode, han, Karl den store kan man prata mycket om. Och gärna. Efter honom så blev det ganska rörigt.
Ja.
Det var en mängd furstar och som man säger markgrevar. Och hela Toskana upplöstes i en massa småstäder och småriken och stadsstater och så vidare.
Mm.
Men det var under den här perioden, från början på medeltiden, som Florens började blomstra.
Just det.
Och det var ju framförallt den här släkten Medici som satte fart på det hela.
Men känner man igen?
Ja, herregud.
Ja.
Och Machiavelli också.
Ja.
I alla fall, de var ju en bank. De blev bankmän.
Mm.
Och rika som troll.
Rika som troll.
Ja.
Mm.
Eller, vad heter Musk? Elon Musk. Kanske rika, lika rilla som Elon Musk.
Ja,
fast de hade banker.
Inte rymdfart.
Nej.
Nej.
Men i alla fall så fick de enormt politiskt inflytande. Det får man ju när man har mycket pengar. Och faktum är att inte bara Toskana utan halva Italien var beroende av pengarna från familjen Medici.
Mm.
Så gick det illa till slut.
Jag kommer inte ihåg vad som hände med
Nej, men de tunnades väl ut i släktleden och andra tog över makt och pengar på olika håll. Och det var till och med så att på 1700-talet dog släkten ut. Och då rycker Habsburgarna in.
Nu säger de, nu är Medici borta, nu kommer vi.
Och det här var ju en del av det tysk-romerska riket.
Ja.
Som vi vet, vi pratar om.
Ja, det oklaraste riket i hela Europas historia. Ja.
Och det tänkte väl Napoleon också, så han drog in där. Och bara, nu ska jag ta över.
Ja, han var ju nästan italienare själv. Så.
Ja, precis.
Ja.
Men det gick väl så där.
Mm.
Och sen var det många som var ryckte i Toskana där i början på 1800-talet.
Mm.
Österrikare och fransmän och allt möjligt. Och sen tog faktiskt det berömda kungariket Sardinien och Piemonte.
Är det verkligen så berömt? Jag har aldrig hört talas om kungariket.
Nej, men vi pratar väldigt mycket om det, eller Piemonte.
Okay. Mm.
Och det var ju så Italien blev enat. Garibaldi och Victor Emanuel den andre. Så att när var det? 1861 blev det en del av Italien.
Då blev det en del av Italien. Ja. Och, det blev
och sen blev det inte, var det inte lika rörigt längre.
Nej.
Även om alla slotten och grevarna och sånt fanns kvar och finns fortfarande kvar.
Mm. Ja, okej. Okay. Alltså, jag känner att jag har egentligen 14 frågor till om sånt här. Jag tycker det är väldigt spännande med framförallt Florens på kanske 1400-talet med Medici och Machiavelli och fursten och alltihopa. Men det är ju inte det vår podd ska handla om, även om det är en del av det.
Ja, men nu har vi gjort kontexten. Det till en mindre del i alla fall.
Det har vi gjort.
Vi kan ju återkomma. Machiavelli är alltid kul att prata om.
Ja, exakt. Machiavellis favoritvin nästa avsnitt. men jag håller mig i tyglarna, ställer inte för mycket följdfrågor i det, utan tar oss istället till den historiedelen som handlar om vin.
Bra.
För nu har vi
bra
bakgrunden, tänkt. Typ av region Toskana.
Ja.
Lite rörigt, lite uppstyrt, lite bra, lite dåligt. Men vin då i den här regionen, de har hållit på länge är min uppfattning.
Ja, om man skulle uttrycka det tydligare så ska det vara jättelänge.
Ja, den historiska definitionen, ja. Jättelänge.
Redan de gamla etruskerna.
Ja, okej, okay, vi börjar där igen.
Nej, men de var faktiskt stora på vin,
ja.
Sägs det. Och man har hittat amforer från deras tid, mm. som i andra länder också, så att de exporterade uppenbarligen vin redan 5, 6, 700 år före Kristus.
Mm.
Så att vinhandeln var stor runt om i Medelhavet då.
Mm.
Det vet vi. Fenicierna, inte minst. Men de exporterade kanske mer till lands, till norra Italien och till Galliska riket.
Uh-huh.
Frankrike, uh-huh. alltså. Och även till grekerna. Och ja, sen kom romarna. Och det var ju fortfarande ett väldigt stort och bördigt landskap till stora delar.
Mm.
Även om det är mycket berg och kullar.
Mm.
Så att det producerades ju väldigt mycket vin där ända fram till medeltiden. När klostren tog över.
Då, ja just det, då bytte man religion där. Då var det kloster, och kloster verkar över hela Europa blivit så att där gör man vin.
Ja.
Ja.
Ja, men de utvecklade ju vinproduktionen och druvkloner och allt möjligt. Och ja. Hur man skulle odla vin och sånt där. Och sen det blev det mer och mer av olika furstar och andra rikemän som tog över. Faktum är att om vi tänker efter så finns nog 3-4 av världens äldsta vinproducenter.
Du säger vin nu, men du menar du, va?
Druvproducenter?
Nej, du menar du. Du sa, du tänkte, om vi tänker efter, om jag tänker efter, händer ingenting kring det här. Men nej. Om du tänker efter...
Vi har pratat om det i Rheingau.
Ja.
Där finns ju Johannesberg och...
just det.
Ja. Bland annat, och här har du baron Riccasoli, finns än idag kvar som uh-huh. vinproducent. De började vid mitten på 1100-talet.
Mm-hmm.
Bra jobbat.
Mm.
Frescobaldi kring 1300, Antinori 1385. Eller rättare sagt, de hade hållit på lite tidigare som sidenhandlare och lite bankirer, men då började de göra vin.
Ja, okay.
Genom att gå in i själva vinmakar, vinproducerar ja. Skrået.
De var lite mer ingenjörer innan.
Så de var. Ja. De jobbade allt möjligt i handelshus kan man ju säga.
Ja,
att de
just
var.
Det. Mm.
Som sen gick in mer och mer på vin.
Mm.
En annan känd släkt är ju Marseille.
Marseille?
Ja. Som med sitt slott och Castello di Fontirotoli. Började redan i mitten på 1400-talet.
Mm.
Så där har du lite historia.
Ja, det är ju, jag känner ju inte igen de här. Alltså, jag är inte så bra på Toscana. Men ni som lyssnar kanske säger Frescobaldi.
Ja, är men, så visst, gammalt? Men ja. Riccasoli har du hört talas om.
Nej.
Nej.
Alltså, jag, återigen.
Den här, du har varit där i alla fall, det vet jag.
Absolut. men det här med att jag kan någonting. Det visar sig ibland. Jag kommer inte ihåg någonting. Bra. Men vad jag tänker, Italien är ju känt för röda viner. Just nu i alla fall. I Sverige. Är det. Var det man höll på med då också?
Röda viner?
Ja.
Ja, troligen. Men idag är det ju. 80% är ju rött.
Ja.
Men på den tiden var det väldigt mycket vitt vin också.
Mer vitt kanske då.
Det var mer vitt.
Ja.
Och då har vi druvan Vernaccia
uh-huh.
och även Greco-druvorna
uh-huh.
var väldigt populära.
Mm.
Inte minst från San Gimignano.
San Gimignano.
San Gimignano.
Mm.
Men sen började man utveckla en teknik med att göra röda viner som faktiskt är väldigt intressant. Det kan man säga nästan en uppfinning.
Mm.
Med heter Governo.
Governo.
Governo. Och det gör så att man börjar ett vanligt vin.
Mm.
Av hälften av druvorna kan man säga.
Mm.
Och den andra hälften torkar du. Och vad händer när man torkar druvor?
Blir sött.
Ja, de skrumpnar ihop och blir sötare. Och när man har gjort det här vinet nästan färdigt, det här första vinet. Ja. Så slänger man i de andra druvorna. Och då börjar det sätta fart och jäsa igen.
Ja.
Och du får mera kraft, du får mer extra sötma. Och vinet blir starkare och fylligare.
Det låter ju som Amarone eller...
Lite så, ja.
Ripasso.
Ripasso. Det har du rätt i.
Ja, men den metoden generellt kallas Governo liksom.
Den heter Governo där och det är liksom 50-50 då.
Är det någonting man håller på med fortfarande?
Absolut.
Ja.
De gör Governo-viner.
Ja.
Mm. Och det höll de väl på med. men sen måste man ju prata om Ricasoli som vi nämnde.
Ricasoli, det är kanske det man ska minnas då, de italienska namnen, om man ska komma ihåg en.
Ja, du kan väl försöka med lite fler. Hur har du det i pannloben?
Men det är mycket att ta in, pappa.
Okay.
Tänk på etruskerna nu bara fortfarande. Ja.
Då ska vi prata om premiärminister Bettino Ricasoli.
Ja.
Han, efter Napoleon hade dragit därifrån på 1800-talet,
ja,
reste runt i Europa och kollade in vinmakning och druvor och allt möjligt och tänkte att nu ska det bli bättre här i Toscana, vid mitt slott. Och då kom man fram till att man skulle använda Sangiovese, det hade man inte gjort så mycket innan, och en druva som heter Cannaiolo, som är en gammal etruskisk druva för övrigt. Mm. Jag vill bara påpeka det.
Bra. Mm.
Och Malvasia.
Okay.
Så att han la grunden till det där.
Okej, okay, så han liksom... Han gjorde en omröstning med sig själv och kom fram till att Sangiovese...
Jag tror att han testade lite grann vad som passade bäst och vilket skulle ge bäst vin.
Ja.
Lite kraft ifrån den och lite syra ifrån den och så vidare. Sangiovese är ju inte känd för att ge jättemycket kraft.
Ja, okay.
Då behövde man lite Cannaiolo.
Ja, okej. Okay. Så han liksom testade fram till det ultimata toskanska vinet på något sätt.
Ja, vad hände sen då?
Det vet jag.
Sen kom mjöldaggen och sen kom vinlusen och sen kom första världskriget.
Ja, just det. Det
är slag alltid, på slag.
Alltid samma, så här, från 1850 till 1950. Det var bara, lägg ner vin, bara strunta i det. Det är ju allt suger.
Ja. Nej, men det var väl en ganska fattig bygd där.
Ja.
Men vin producerade de.
Mm.
Men det var väl egentligen efter andra världskriget.
Ja.
När ekonomin började repa sig som det blev liksom en stor makt inom vinexporten i världen. Och det var ju tack vare, vadå?
Chianti.
Chianti, ja. Chianti-flaskan, Chianti-vinerna. Och Lady Olufsen.
Och Lady Olufsen, såklart. Jag vet inte när den kom.
På 50-talet.
Den berättelsen.
Ja. Och sen efter det så får man väl dra hela historien med där supertoskanare, alltså supertoskans.
Just det, det pratade vi om i tillfälle. Och någon som bestämde vad det var för någonting.
Jo, men det var att reglementerna var väldigt hårda. De hade mycket styrning av vinregler och vem som fick dricka och hur man fick dricka och sånt där i Toscana.
Ja,
jag och här var det några som då blandade in Cabernet Sauvignon och Merlot, vilket man inte fick göra.
Nej.
Inte så mycket i alla fall. Redan på 50-talet. Och då blev de nedklassade, men vinen var ju fantastisk. Så att det blev en väldigt stor grej i vinvärlden.
Ja.
Jag var ju med då på 80-talet, 90-talet. Det var ju häftigt, ett vin blir liksom klassat som bordsvin, men tillhörde de bästa i världen. Om du förstår att det inte var tillräckligt med Sangiovese i de här dryckerna.
Ah, okay.
Och då fick man inte kalla det för Chianti eller Chianti Classico, som kommer bli en del av det hela också. Utan då blir det nedklassificerat till den lägsta grad, nämligen då, som vi sa, bordsvin.
Bordsvin.
Ja.
Ja, men det var ändå fascinerande över att det var inte så dyrt. Eller att det var, förlåt, att det var så dyrt då. För jag tänker att sen när det blir nedklassat så kommer folk inte hitta det och då måste man sänka priset.
Nej, men det var ju det som var häftigt.
Ja.
Att det var enormt bra vin
som
då inte hade någon klassificering. För de struntar i det.
Mm.
Och så var det dyrt.
Ja, och då förstör det ju hela funktionen med klassificeringar.
Det kan man säga.
Ja.
Och det var väl en början till det på andra ställen i världen också.
Ja.
Idag är det då ett IGT-vin. Alltså, vad heter det? Indicazione Geografe Tipica eller någonting sånt.
Ja.
Men det är fortfarande trendigt. Idag har de ändrat lite på reglementet. Så att man får ha betydligt mer Cabernet Sauvignon och Merlot i de här vinerna.
Mm, just det. De är inte lika elaka mot de traditionella franska druvorna.
Jag kan väl säga att italienare i gemen är väldigt pragmatiska.
Okay.
Så att behöver man ändra någonting för att man ska lyckas bättre så gör man nog det.
Ja, då löser man det. Snabb mellanfråga här då innan vi går vidare. Chianti är ett område i Toscana. Då fortsätter vi. Ja, i anteckningarna här då så har du skrivit en rubrik som heter Fiasko.
Ja.
Vi har pratat om det här innan kanske. Och då syftade du inte till att den här delen då som du har skrivit om handlar om att det inte blev något bra. Att det blev ett fiasko?
Det vet man inte.
Nej,
nej det okay. vet man. Vi nämnde bastflaskan, vi nämnde Chianti och vi nämnde att det blev en världssuccé från andra världskriget och framåt. Men vi måste prata om flaskan.
Ja, du har ju ställt fram.
Ja, jag hittade den nere i vinkällaren.
Ja.
Jag tänkte att du skulle få ta i den. Vem har gjort den där som du har framför dig?
Den som jag närmast här.
Ja.
Det är, ska vi se, Chianti Antinori står det på den.
Ja, du ser. Ja. Det här vinhuset från 1300-talet
ja.
Gjorde de här flaskorna då. Ja. Och grejen med det här är, den här flaskan,
ja.
Den blev så berömd, den blev liksom som en symbol för italienskt vin egentligen.
Den här lilla bastkjolen på.
Ja.
Ja,
och det här har ju funnits i alla tider.
Ja.
Och nu ska jag avliva en myt.
Det var ju tråkigt.
Alltså flasko, fiasko. Mm. Flasko är ju gammalt etruskiskt ord också.
Det här är vi tillbaka med dem igen.
Jajamän. Och det betyder fortfarande på italienska plunta.
Mm.
Liksom på engelska heter plunta.
Ja, heter det flask?
Flask.
Ja, det gör det.
Ja. Och även på franska heter det flacon eller flask. Flask. Och vi har ju flaska, men det är fortfarande inte plunta. Grejen är detta.
Ja.
Det är jag som är nästan uppväxt i glasriket i Småland vet att det enklaste sättet att göra en flaska är att blåsa en bubbla.
Just det. Det blir automatiskt en bubbla nästan.
Det blir automatiskt en bubbla. Och det var vad de gjorde.
Uh-huh.
För de massproducerade de här flaskorna.
Uh-huh.
Men för att de skulle hålla och transportera.
Uh-huh.
Kanske även hålla ihop överhuvudtaget. Så lindar man dem med en slags bast.
Okay.
Som är ett gräs. Starrgräs.
Uh-huh.
Och det gick åt väldigt mycket folk. Jag läste någon siffra om att i början på 1900-talet. Fanns det 1000 personer i Toscana som gjorde flaskor. Och upp mot 30 000 som satt där i hemarbete och lindade de här flaskorna.
De här bast,
ja, det är ju väldigt fiffigt gjort. Och sen kunde man så stapla dem och lägga dem runt på varandra på sina kärror.
Ja.
När de körde runt och sålde vinerna. Eller
just det.
Senare då på järnväg och lastbil.
Ja, okej. Okay. Ja, alltså jag fattar ju det. Sen är det väl så att en sån här rund form har lättare att gå sönder än en kanske cylindrisk variant. Och då måste man ha det.
Ja,
ja
det. Men det var inte så att de inte kunde göra botten.
Nej.
Men det var ju så mycket dyrare och mer komplicerat. Då var det enklare att ha billigt folk som satt hemma och vävde ihop de här fodralerna.
Ja.
Och dessutom blir det populärt.
Ja, jag fattar det. Om man ser, alltså när man ser de här flaskorna framför sig, som står här nu. Alltså man ser framför sig ett sånt italienskt matbord där det liksom dignar med mat. Olika rätter och sen så står de här flaskorna lite upp. Någon med ljus i kanske så har det runnit stearin längst. Så, det är det jag ser framför mig.
Ja men så var det ju när jag växte upp faktiskt så var ju varenda italiensk restaurang så var det rutiga, rödrutiga dukar och sådana fiaskoflaskor med ett ljus i som hade runnit.
Ja exakt, jag sa, det ta tufft. Det tillbaka.
Ja.
Strunta i de här små mellanrätterna.
Det kommer, jag lovar dig.
Ja, ja.
Idag kan man köpa sån här. Den här är, den, jag tror jag hittar en annan faktiskt som inte öppnades en gång.
Mm.
Så det kan man köpa idag för det har blivit en grej. Rufino heter den här.
Ja.
Och de är, var ju väldigt stora på exportviner då.
Mm.
Lite Chianti av det enklare slaget.
Den är från 1990 det där står det.
Mm.
Jag gissar på att den inte är drickbar.
Ja.
Nej menar du att den inte är drickbar? Nej. Jag förstår det. Men vad, alltså, jag vet att det här, vi ska ju inte prata om mat egentligen i det här, men man blir ju sugen när man pratar det. Vad har man på bordet då till sina, ja, sina Chianti-flaskor?
Mitt minne är att de har allting, men det finns ju ett köttstycke som de är väldigt kända för.
Uh-huh.
Bisteccade i Fiorentina.
Ingen aning vad det här är.
Och det anser några är världens bästa bit kött.
Jaha.
Det är som en kottebuff ungefär.
Jaha, ja.
Eller T-bone eller någonting annat.
Ja.
Jag vet inte. Jag äter inte så mycket kött. Och jag är inte speciellt bra på det. Men de, det är väldigt mycket köttproduktion i Toscana också.
Just det. Mäter det kossor då, eller?
Mestadels kossor.
Ja.
Men helst, om man ska äta kött på en restaurang i Toscana så blir de väldigt glada om man äter vildsvin.
Exakt. Det känns, det var det jag trodde att du skulle säga.
Jaha.
För jag tänker att så här vildsvins typ torv och annat sånt är väldigt
och gryter med vildsvin och sånt. De är mycket för gryter också.
Lite så här blandgryter med olika grejer i, lite
olika vildsvin.
Ja, olika. Vissa gör.
En del är ganska tama och en del är lite vildare. Exakt. Så att det blir en kallas, härlig blandning.
Gris kallas de väldigt tama.
Ja.
Bra. Eller vill du göra något mer mat? Du vill säga?
Nej, jag vill bara säga att det finns en av världens främsta slaktare. Vad heter det, sådana som har en slakteributik, köttbutik?
Jag tror inte slaktare.
Ja, kanske det gör. Dario Cecchini. Aha. Tror jag han heter. Mm. Och jag har träffat honom flera gånger och han står gärna och skär stora köttstycken ur stora djur.
Ja.
Och anser sig vara bäst i världen på detta. Kan man besöka.
Det
är kul. I Toscana. Antika, ja. Masselleria tror jag det heter.
Just det. Det är bra om man inte är så... Det är, man kan, jag kan tycka också lite att om man äter kött så måste man tvingas att titta på hur det ser ut för att kunna... liksom orka äta det. Om man tycker det är jobbigt så ska man äta mindre kött. Och det kanske man vill göra allmänt.
Man ska inte smita undan det blodiga där. Med
nej,
det.
Exakt. Sådana färdigstyckade i, på Coop typ. Nog om det. Vi rör oss vidare.
Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, vad, det, är så här, det är ju väldigt mycket på nyheterna nu om hur varmt det är i Italien alldeles för tidigt och så vidare. Men om vi pratar lite mer allmänt om geografi och klimat, vad är det liksom bara generellt italienskt i Toscana eftersom det är någonstans i mitten? Eller vad har
ja,
vi?
Men ungefär så. Det ligger lite mot norr. Inte ja. Rom kan man säga ligger i mitten.
Okay,
men.
Ja,
men nej, det är ju mycket varierat naturligtvis. Ja. Både geografin och klimatet, därför att det ligger liksom inne i landet även om det är lite kustdelar också. Mm. Men du har ju Apenninerna på ena sidan och lite kustberg på andra sidan.
Ja.
Ut mot Adriatiska havet blir det inte, nej.
Nej, det...
Tyrenska havet.
Medelhavet kan jag säga.
Medelhavet kallar vi det.
Ja.
Så att det är väldigt varierat. Mikroklimat dominerar liksom. Ja. En där. Och många ställen är det väldigt bra jordmån, på andra ställen är det lite
Sämre.
Sämre.
Men jag fattar det, för det är liksom kulligt och bergigt. Och ja. Så här, då blir det ju väldigt olika vilken dal eller del man hamnar i.
Ja.
Här är det superstenigt. Jättebra att göra vin har jag i och för sig när det är lite stenigt. Här är det blött. Går inte att göra vin på.
Nej, precis.
Ja. Vad är det för druvor man... Jag har ju nämnt såklart några. Men
jag kommer om, du ihåg några?
Canaiolos har en, Sangiovese.
Ja.
Och sen var det någon till det nämnde som jag glömde bort.
Ja, precis.
Ja.
Nej, Sangiovese är ju den dominerande. Och det börjar så komma tillbaka lite grann. Man gör ju en del ganska häftiga viner utav Sangiovese också. Sangiovese, det betyder egentligen Jupiters blod.
Just
det. Riktigt var det kommer ifrån. Men det var kanske romarna.
Rimligt.
Eftersom de höll på med roperna. Jupiter.
Ja, exakt.
Inte etruskerna vad jag vet.
Nej, de höll på med Mars och andra planeter också.
Sangiovese, Canaiolo nämnde vi. Ja. Mamolo är också en gammal druva. Och Colorino.
Ja.
Som ger mycket färg, det hörs nästan på namnet.
Ja, det här är blådruvor då.
Det är blådruvor. Liksom Cabernet Sauvignon och Merlot och till och med att man hittar Syrah, allt möjligt.
Man har tagit till sig några av de här franska jättarna.
Ja,
också.
Alla gör ju det. Mm. Bland de gröna har vi ju då Malvasia.
Ja.
Vernaccia, nämligen Trebbiano.
Det känner jag.
Den är ju väldigt stor och används ibland för att blanda ut de kraftiga rödvinerna då.
Aha, så man att gör göra lite lättare. Blandar.
Det gjorde man på många ställen i vinvärlden.
Ja.
Vermentino gillar jag.
Aha.
Grön druva.
Mm.
Heter Rolle numera i Frankrike.
Just det, det var ju en skitgrej tycker jag. Vermentino var väl, kunde väl alla, eller många,
ja.
Vad det var. Sen byter de namn.
Ja, men det är lite grann italienare. Vi vill behålla det för oss själva, tänkte de.
Ja, nu ska ingen
så minnas. Vi förbjuder er att använda det där.
Nu sänker vi kunskapen kring det här. Ja.
Och sen har de Chardonnay och Sauvignon Blanc. Såklart. Liksom, som sagt, Cabernet Sauvignon Melon. Ja. Ja, man lägger på lite utländska.
Men vilket är det vanligaste av de gröna då? Skulle jag säga.
Malvasia, Trebbiano.
Trebbiano, ja.
Men man skulle vilja se mer av Vermentino.
Ja. Rolle.
Alltså Trebbiano och Malvasia används ju till deras vin. Om vi ska nu komma in på vad de gör för viner kan jag ju nämna ett i alla fall. Och det är Vinsanto.
Vinsanto.
Som är ett sött, heligt vin. Som görs då på torkade druvor. Lite blandat. Olika tekniker.
Ja, jag fattar. Men vi har ju redan... nämnt, du har kastat ur dig lite distrikt, framförallt Chianti. Men om vi mer ska prata distrikt där de använder de här druvorna då, så börjar vi i Chianti kanske.
Chianti är ju ett stort område. Mm. Det är väl liksom det som är Toscana. Men Chianti Classico är då liksom hjärtat utav Chianti mellan Florens och Siena.
Okej, så Chianti. Och sen finns det Chianti Classico som är en liten elit inom Chianti.
Det kan man väl säga. Det är den finaste delen där de bästa Sangiovese-vinerna görs.
Röstat på av Chianti Classico själva.
I Toscana. Mm. Det tycker de.
Ja.
Och av 11 olika skäl idag kan man säga att det är bättre. De har nämligen delat in det för att få lite mera känsla för platsen och terroir och sånt där. I 11 byar. Som har i och för sig byarna har funnits tidigare.
Ja, de har tittat på dem.
Nej, de har inte byggt upp dem nu. Och det är så kallade UGA. Som heter, ska jag se om jag kan uttala det. Unità Geografica Aggiuntiva.
Ja, mer sådana förkortningar. Ja,
ja benvenuti. Och grejen är att det är från förra året. De skriva ut de här namnen på byarna på etiketten.
Mm.
För vinerna som man kan komma ihåg. Som är alltså Gran Selezione och det de lite finare vinerna från då Chianti Classico och de här byarna som görs på egna druvor och ska då ligga på, vad blir det, 2,5 år på fat eller efter skörd.
Okay. Det är liksom för att det ska få kallas
Gran Selezione. Och sätta den här namnet på byarna. Så att det blir spännande, men där kan man hitta mycket. Jag ska nämna några namn sen.
Men vänta, bara så här, det här, för det här är ändå, känns som den tydligaste vinskoledelen vi har i det här ändå. Alltså så här, Chianti, stora grejen, så finns det Chianti Classico som är hjärtat av det här då.
Ja.
Och i Chianti Classico så finns det 11 byar
som
man har delat upp och de kallas UGA.
Ja.
Jag behöver inte upprepa vad det heter. Och då får man skriva ut på etiketten också Gran Selezione om man har det då 2 år på hyllan innan efter skörd då.
Ja, ungefär ja. 30 månader.
Ja, okej.
Okay. Ja, bra. Ja, och söder därom
ja.
Så ligger det en liten by på en kulle som heter Montalcino. Och runt där gör de viner på 100% Sangiovese. En speciell Sangiovese-klon.
Men är det här då
Brunello
di Montalcino?
Brunello di Montalcino.
Det känner man igen.
Ja, det har blivit ganska häftigt.
Ja.
Och det är rätt mycket, 2000 hektar idag. Från en producent egentligen från början som börjar göra de där vinerna. Och sen lite sydöst om Siena, alltså öster om Brunello di Montalcino. Har vi Vino Nobile di Montalcino.
Aha.
Som inte är lika häftigt, men det är ett häftigt namn.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Terre di Pisa, det är ett nytt område kring Pisa.
Mm-hmm.
Som börjar bli riktigt intressant, kul. Ja,
bra.
Tidigare en del av Chianti.
Uh-huh.
Vi nämnde byn San Gimignano, de här vinerna från förr, vita vinerna. Där har vi ju Vernaccia som också är ett ursprung.
Mm.
Vernaccia di San Gimignano.
Mm-hmm.
Vi har Carmignano vid Florens som också är ett ursprung.
Mm.
Där de gör Sangiovese. Och ett annat område med Sangiovese som ligger söder om Montalcino heter Morellino di Scansano. Inte jättekänt.
Nej.
Men desto mer känt idag är ju Bolgheri vid kusten.
Aha,
och det var där det började med de här supertasken egentligen.
Ja, ah, okej. Okay. Det var de som drog igång det där.
Ja. Yep. Ja. Eller där hände det.
Ja.
För de började odla bordeauxdruvor där.
All right. Så återigen då. Jag tar en snabb upprepning. Som sagt, det här finns nedskrivet. Jag kommer inte ihåg det här jättebra. Men Brunello di Montalcino.
Ja.
Vino Nobile di Montepulciano.
Ja.
Terra di Pisa. Vernaccia di San Giumanio.
Gimignano.
Mm, så säger man. Carmigiano.
Ja, kan man väl säga.
Ja. Jag ångrar mig direkt. Morellino di Scansano.
Bra.
Och Bolgheri.
Bolgheri, ja.
Ja.
Maremma.
7 av 10 rätt där.
Mm.
Bra. Så här. Vi pratade ju lite om det här redan, såklart. Men vad ska man kalla vinstilarna? Eller vad är det för vinstilar?
Ja, det har vi ju gått igenom ganska väl, tänker jag. Att Chianti är ju en egen vinstil. Och det har ju varit historiskt sett ganska lättdrucket. Men också populärt och lättsålt vin.
Pratar du ner om Chianti nu? Tycker jag att det är bara för töntar som dricker Chianti?
Chianti Classico. Kanske mer. Det är de bästa.
Okej.
Okay. Ja. Men sen har vi Brunello i Montalcino.
Ja.
Som då är lite kraftigare. Ja. På en speciell Sangiovese-klon.
Mm.
Och även Vino Nobile. Också väldigt lite kraftigare. Lite mer speciella. Lite mera kännarviner för de som gillar. Och sen har vi Galestro. Mm. Som är ett litet lätt vitt vin.
Mm.
Som görs också fortfarande faktiskt. Med en gammal vinstil. Och så pratar vi om Vin Santo. Det är ju ett sött vin som görs på mestadels torkade druvor.
Mm.
Med eller utan sprit. Lite grann som andra söta viner.
Ja, jag fattar.
Och det var ju som ett sånt där vin som gjordes hemma hos folk.
Ja.
Det är lite lättare att göra söta viner på torkade druvor. Och de här faten eller amforerna eller flaskorna vad de hade ställdes ofta uppe på vinden. Där de fick stå i värmen. Och sen så lugnade det ner sig lite under vintern och så satte det fart igen. Så framåt sommaren var de klara.
Aha.
Eller i alla fall framåt våren.
Det är väldigt annorlunda mot att ha en sån vinkällare med 15 grader eller 13 eller vad det ska vara. Ja,
de blev klara till något heligt på våren där kanske. Så att därför blir det vinsanto.
Just det, något påskigt kanske.
Kanske var det.
Ja.
Och sen har vi då supertasken som vi har pratat en del om.
Ja.
Men jag kan berätta, det är lite kul med historien bakom supertaskens.
Ja.
För det var faktiskt en känd, jag vet inte, greve som på sin vingård där ute som heter Tenuta San Guido gjorde det första vinet på andra druvor som han kallade Sassicaia. Han hette Marchese Mario Incisa della Rocchetta.
Väldigt, jag vill bara påpeka väldigt, det. Väldigt,
jag upprepade inte.
Nej.
Så det är lite kul faktiskt. Svärsonen nu, Pietro Antinori. Aha. Han blir alltså svärson till den här markisen Rocchetta. Mm. Och tyckte då att ja, men det var ju kul, det här var spännande.
Ja.
Men inte så bra vin.
Bu.
Så han började styla till det här lite grann på 60-talet. Mm. Sassicaia, och då blev det en framgång. Och sen gjorde han själv på sin egen vingård som heter Tignanello. Mm. Ett liknande vin som blev ännu mer populärt.
Aha.
Sassicaia tog sig också faktiskt. Det är ju en legendarisk vin idag. Men Tignanello var sen det andra som kom då.
Okay.
Som gjorde väldigt stor succé på Antinoris försäljningssystem i hela världen. De var ju kända, stora. Ja, och sen kom det fler och fler.
Och, vad du menar att det här var det som blev Supertaskens då?
Eller? Ja.
Ja.
De som blir nedklassificerade. Sen har det kommit andra då, Solaia, Ornellaia, Luce finns det en som heter också.
Ja, då är det den här liksom Supertaskens bara som italienarna eller Chianti-borna själva tänkte så här, det här är bara vanligt skitbordsvin enligt deras klassificering då. Mm. Men inte vet jag, rika engelsmän sa super, sa de till det.
Jo, men det blev en fullträff bland vintrendiga människor i världen.
Ja, jag fattar.
Och jag gissar i England framförallt att några vinskribenter tog upp det och skrev de här, this is a super Tuscan one, it's not a Chianti.
Ja, sa de på sin belaste amerikanska.
Ja, just det.
ja, men jag förstår. Det är inget uttryck idag, tycker jag. Om inte du hade berättat det här för mig, jag hade aldrig hört talas om Supertaskens.
Ja, men om man håller på med vin ett tag så känner man till det.
Ja.
Och vinerna säljs ju fortfarande, produceras fortfarande och kallas fortfarande Supertasken. Mm. Problemet är väl att du går inte och handlar massa Tignanelli, Sassicaia och Ornellaia.
Nej.
För hade du gjort det så hade du nog kallat, jag har ju supertoskanskt vin här.
Nej, det är väl det. Jag köpte för sig en Brunello di Montalcino.
Ja, du ser.
Men jag kan för lite om det. Så jag säger så här, det här ser bra ut. Kolla lite, googla lite. Det här blir gott. Det tar jag. Men jag vet ju inte var det kommer från eller vad det är eller så där. Men nu vet jag mer om det. Tack. Bra, vi rör oss vidare. Ja, det blir ju mycket namn här. Men vi tar lite producenter ändå avslutningsvis.
Självklart.
Såklart.
Självklart ska vi ha många producenter med.
Ja, hittas.
Ja, men om vi börjar med lite klassiker då.
Mm.
Vi har ju nämnt en del.
Ja.
Antinori, Fonte Rotoli, Frescobaldi, Barone Ricasoli. De är från Chianti.
Mm.
Avignonesi, Vino Nobile di Montepulciano. Brunello har vi ju, de verkliga klassiker, Biondi Santi, Villa Banfi och Fattoria de Barbi.
Okay,
Men det här kan man googla ganska lätt på. Tinota di Capizzana. Väldigt bra. Och sen i Bolger har du ju då Tinota Sanguido som vi nämnde med sin Sassicaia och även Ornellaia som har en egen.
Mm-hmm.
Men egentligen skulle jag vilja börja med att det finns två svenska vingårdar där nere.
Just det.
Varav den ena känner jag ju väldigt väl för att det är familj Rune som flyttade dit redan i slutet på 1980-talet.
Ja.
Och idag är det dottern Sofia som driver vingården Tereno.
Just det.
Som ligger utanför den väldigt trevliga staden Greve.
Just det.
Greve in Chianti.
Vi har ju spelat in ett avsnitt i samarbete med dem en gång.
Ja, det har vi.
Ja.
Så då kan du allt om dem. Men de gör allt bättre och bättre. För mig gör de några faktiskt helt makalösa Chianti-klassico-viner då. En som då Sofia har döpt ett sitt eget namn som heter Asofia.
Ja, kan man göra.
Och det är väl en liten lustifikation där.
Uh-huh.
Att det inte innehåller svavel.
Uh-huh.
Vad nu svavel heter på italienska, men du kan tänka dig sulfit och Sofia. Så här.
Mm.
Sulfitfria Sofia.
Klassiskt ordspråk.
Ja. Och sen har vi en annan familj som heter Tomeus. Som flyttade dit för 10 år sedan och gör viner utanför Volterra.
Mm-hmm.
Också Sangiovese. Och stället heter Monte Rosola.
Känner jag inte till.
Nej. Men jag har några i källan om du vill ha.
Nu gör jag det.
Jag har Sofia också.
Ja.
Och sen så pratade jag med de här Sofia och en tjej som heter Åsa. Aha. Som bor där nere, båda två.
Alltså tänkte, bor i Chianti då?
De bor i Toscana och i Chianti Classico. Ja. Mm. För att få lite insider tips på ställen som ingår i de här UGA.
Ja, de här 11 ställena i
de 11 Chianti, byarna.
I Chianti Classico.
Exaktement. Ja. Och då har vi tänkt att ta byn och ett namn. Ja. Men det här kan vi också lägga in. Ska vi göra det?
Jag tror att vi kommer få göra det oavsett. För att det är svårt. Till och med jag kunde, ens när jag såg det på papper, kunde jag inte säga vad det var. Nej. Så jag tror vi får lägga in det så kan folk titta lite själva.
Exakt. Ja. Det är i alla fall 6 olika byar.
Ja, okay.
Med olika producenter.
Det är alltså mer än hälften av alla de här byarna då?
Just det. Det är bra det. Ja. Och jag känner till flera utav de här som är liksom Castello di Ama till exempel, Gaiolo, Badia al Coltibono, Quercia Bella så där. Calciamura i San Casciano, Greve finns ju, Tenuta la Novella har de nämnt också. Castello di Monsanto som ligger i byn San Donato. Ja. Vi lägger upp alla de där.
Ja, jättebra. Så lite tips från folk spåna. Som bor där typ.
Ja.
Ja, det är jättebra. Ja, bra. Alltså det blir mycket italienska namn. Och jag som inte känner till det så bra. Känner jag att det här måste man klura på ett tag innan man kommer ihåg. Man kommer ihåg liksom det man kan sen innan. Med Chianti och kanske Brunello och sådär. Men det här fick man mycket nytt om Toscana.
Jag kan säga så här, Italien, alltså det är hopplöst att hålla reda på alla viner var okay. De kommer ifrån.
Ja, skönt.
Nu skriver de väl ut det här på flaskan då, de här byarna.
Ja.
Men frågan är vad kommer att stå i övrigt. Det är många gånger det har lurat ut och det står liksom en DOC, liten begrepp. Och sen står det inte var någonstans i landet den ligger.
Nej. Ingen vet.
Ingen vet. Jo, nej. De som har gjort det. Men då får man ta adressen till producenten och se var ligger den här lilla byn. Ja, då måste det ju vara här i Veneto eller Toscana eller någon annanstans. Så det är lite knepigt.
Ja.
Många flaskor och många ord blir det på flaskorna.
Ja, det har vi lärt oss av Italien sen innan.
Ja, men det är mycket lättare med Tyskland och Frankrike. Där står det ju faktiskt att det är från Rheingau eller Rhône eller... Bordeaux eller någonting annat.
Men det bidrar ju lite till kanske liksom en mysticism kring italienska viner. Att det är så här, det känns väldigt lokalt och fint. Och
jag vet inte om det är det de önskar. Jo. Men de har ju skapat lite varumärken som Chianti. Det vet ju alla var det kommer från. Barolo, och Barbaresco och så vidare.
Absolut.
Valpolicella.
Ja, det blir väldigt känt också. Som sagt. Sagt många gånger innan. Men Systembolaget är ju 50% en hylla med italienska viner. Så är det.
Ja.
Bra, har du någon slutkläm du vill dra till mig innan vi stänger?
Ska du åka dit?
Någon gång kommer jag göra.
Ja, men gör det. Alltså det får ju bli en slutkläm.
Ja.
Och också att man på plats kan hitta väldigt mycket viner på ett och samma ställe.
Just det. Kul att åka runt i.
Vad sa du?
Kul att åka runt i.
Ja, det är kul att åka runt i och det är vänligt och trevligt både människorna och landskapen.
Ja.
I Siena finns en Enoteca Italiana som är väldigt kul. Och även Montalcino har varit uppe på gamla, vad är det, gammalt slott, borg. Som heter, fort är det då, för det heter Enoteca della Fortezza.
Ja, det måste vara fort, ja. Ja, okej. Tips, resetips.
Ja, ja. Resetips.
Ja. Bra, då tar vi med oss de här resetipsen och tar våra fiaskoflaskor och försöker lära oss olika små italienska byar. Framöver. Kanske reser dit sommar, vinter. Jag vet inte när det är som bäst. Det är för varmt på sommaren i Italien. Man kan åka dit på hösten.
Kanske jag tycker nog hösten och tidig sommar kanske. Jag kan berätta för folk som tror att man kan åka till Italien i maj för att det är så fint väder. Men det är det inte alltid.
Nej, okay.
Det regnar väldigt ofta. Någon gång ska det regna. Så många är besvikna. Liksom regn och dimma och blåst och sånt.
Ja, bra. Då åker vi dit i höst gemensamt allihopa.
Ja.
Om det är höst när du lyssnar på det, släpp allt du har. Åk nu. Bra. Tack så mycket. Ha det fint. Så hörs vi igen om 2 veckor.
Arrivederci.
Ciao.
Plan Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.